Jag tänkte vi ska börja med att be. Herre, jag tackar dig för den här möjligheten att få komma samman som församling idag, Herre. Tack Jesus för att du är närvarande i vår stad genom oss, Herre. Tack att vi får tjäna dig, att vi får följa dig. Tack att vi får vara ledda av dig i våra liv, Herre. Välsigna denna stund, Herre. Jag ber, Herre, att allt som är mitt idag ska få dö bort. Och det som kommer från dig är det som ska stanna kvar. Och fastna i människors hjärtan och tankar, Herre. I Jesu namn. Amen. Underbart. Är det bra? Gött. Samma här. Idag tänkte jag dela med mig av en tanke som egentligen var en tanke som kom till mig, som var att Gud talade till mig. Så egentligen den här predikan är nog mest till mig kanske. Men jag hoppas att den ska ge er något också. Jag satt här uppe på kontoret och började läsa en bok. Och när jag kom till ett stycke i den boken så bara, wow, fick jag en uppenbarelse skulle jag vilja säga. En helt omvälvande insikt för min vandring med Jesus. Så det tänkte jag dela med mig av idag. Hoppas det blir bra. Och han som har skrivit boken, det är så att han var en man som läste på ett teologiskt institut i USA. Och liksom läste i många, många år, det vill säga höga, massa högskolepoäng, eller US credits. Och åkte sen ut på mission. Och när han åkte ut på mission så märkte han att han mötte en verklighet som han inte fick lära sig på universiteten. Med andevärlden, med att vara ledd av anden. Och han hade ju läst om den heliga ande givetvis, men inte riktigt fattat. Och idag skriver han väldigt mycket böcker, eller har skrivit väldigt mycket böcker när det gäller om det andliga helt enkelt. Predikan heter Vart tittar du? Vad är det för en underbar? Jag tänkte, där måste vi ha den bilden alltså. Ja. Vart tittar du? Heter predikan. Och jag ska försöka förklara till varför jag kallar den det. För mig är det så här, och jag vet inte hur det är för dig, men jag tenderar till att se tillbaka på det som funkar förr. Och försöka använda det. Ett uttryck som jag hade med mig jättemycket innan jag blev frälst, det var back to basic. Back to basic. Jag har ju levt ett liv som missbrukare innan. Och när jag blev nykter så blev jag det i ett helt annat sammanhang. Där man skulle, genom att hålla sig nykter så skulle man hålla sig till ett typ program. Kan man säga. En uppsättning principer. Skrivna av andra människor. Och på ett sätt då, om det inte funkade i livet så skulle man gå back to basic. Det var liksom alltså back to basic, Henrik. Så kommer livet att funka igen. Och jag blev nykter. Jag var nykter. Men det var ju faktiskt så här också att jag stod och tittade back, tillbaka. På någonting som någon annan hade skrivit. Vilket resulterade i att jag blev ju ingenting mer än det de hade skrivit. Jag tittade tillbaks på det någon annan hade skrivit, satt upp en princip för mig och jag blev ju ingenting mer än det heller. Jag blev ju det de hade skrivit. Men det fanns liksom ett hinder där. Det blev inget mer. I entreprenörvärlden, i företagsvärlden så brukar man slänga sig med ett uttryck som jag inte riktigt vet om det stämmer, men jag plockar med det idag ändå. Man brukar säga så här att första generationen, det förvärvar. Andra generationen, det ärver. Och tredje generationen, fördärvar. Förvärvar, ärver, fördärvar. Eller bygger upp. Förvaltar. Och fördärvar. Tråkiga ord kanske. Men då tänker jag så här. Första generationen, om vi tittar där. Vi kan gå tillbaka en bild. Om vi går till entreprenörvärlden då. Företagsvärlden, så ser vi första generationens entreprenörer. Här är ju några. Ingvar Kamprad, och så är det Microsoft, och så är det Apple där, liksom Steve Jobs. De var drivna av en vision. De tittade inte bakåt, tro mig. De stod inte vända så, utan de stod så. De hade sett någonting och de visste att dit vill jag. Det här ska jag ha. Jag tror Steve Jobs sa att, alltså hans vision var väl det här egentligen. Att lura in oss i det här. Men han lyckades också. IKEA finns över hela världen. Första generationens entreprenörer. Det bara exploderar. det blir någonting, alltså vi kan inte förklara det. Det, bara, pff, det blir jättestort. På grund av att de står inte back to basic. De går enligt sin vision och tittar framåt. Du kan ta nästa bild, så ser vi inom kyrkvärlden. Jag la till Luther där också för att alltså han gjorde en ganska stor grej. Bröt med den katolska kyrkan. Och så har vi Levi Petrus och så Simon där längst ut till höger. På ett sätt första generationens apostlar i kristenheten. Simon som fick ett tilltal att yes, vi ska predika anden. Vi ska predika andens gåvor, andens uppfyllnad. Och så ska vi bara gå ut i världen och vi ska göra alla människor troende. Vi ska döpa dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. T.B. Barrett i Norge, han hörde talas om det här och han drog till USA. Han hade hört om den här andeuppfyllelsen. Och han bara sände, det här vill jag ha. Det här vill jag ha. Och han låg i bön i flera dagar och till slut så upplevde han liksom, han såg hur det var som tungor som av eld omkring honom. Och han fick uppleva andens dop och han åkte till Norge, tog med sig det här. Och Levi Petrus hörde om det här. Levi Petrus åkte dit. Han fick grepp om det här och åkte tillbaka till Sverige. Jag kan lova dig att Levi Petrus stod inte och tittade bakåt. T.B. Barrett hade däremot ett uttryck som jag tycker är grymt. Han var så här, framåt mot urkristendomen. Och det tycker jag är grymt. Framåt mot urkristendomen. Inte stå och stirra bakåt och börja efterapa någonting. Utan Levi Petrus, han fick en vision. Och vi har rätt mycket idag, tack vare Levi Petrus. Andra generationen då. Tar över det som redan finns. På ett sätt kliver in i det som första generationen har skapat. Och det är tryggt, det är gott. Och man liksom slår sig till ro lite grann. Expansionen tenderar att bli lite mindre. Men man förvaltar, man bygger upp. Billigt sett kanske man bygger upp byggnader, strukturer. Ekonomin börjar gå bra och det är gott. Det är väldigt bra. Det är en god tid. Jag har skrivit så här. Bygget går bra och stabilt och tillväxten är inte lika stor men ändå stabil. Trygghet byggs upp. Och så har jag lagt till två varianter av tredje generationen. Det finns två sätt att ta det vidare i livet. Eller i företagsvärlden. En tredje generation hoppar in i tryggheten och njuter av det som är serverat. Det trygga, väggarna, ekonomin. Ser att det stagnerar. Och får lite panik. Wow, vad är det som händer? Varför händer ingenting? Varför står vi still? Varför stampar vi? Nej men, vi back to basic. Vi går tillbaka och så kollar vi, vad gjorde de här borta? Ah, de gjorde så. Och så gör man det. Och så blir det ju inget mer än så. Och det var bra då. Men Gud har något annat nu. Jag har skrivit så här, och så står de i nutid och blickar bakåt för att bygga mer på det som är. Och resultatet är att det blir passé. Det fungerar inte. Det funkar inte här och nu. Eller så kan man vara en tredje generation som hoppar in i tryggheten. För trygghet är bra. Ekonomi är bra. Strukturer är bra. Det är grymt. Jag är tacksam för Pernilla och Jörgen som skapar strukturer i kyrkan. För jag är ingen strukturmänniska. Jag är impulsiv och jag går rätt ut bara och ändrar min predikan på morgonen innan jag ska predika och sådär. Men det är jag. Men jag behöver struktur för att jag ska fungera. Så det är bra att andra människor är strukturerade. Men en generation som hoppar in i tryggheten men som har blicken fäst på framtiden och vad den vill. Ta det målet och tittar på där vi är. Titta på där du är. Vad har jag nu? Och vad kan jag använda det till för att komma dit som Gud visar mig att jag ska gå? Det måste vara modellen för vårt liv med Jesus. Inte att titta bak och säga, nej men, det var ett system. Det plockar jag in i mitt liv och så ska det fungera. Utan här och nu, titta framåt. Vad har Gud gett mig? Yes, vart vill han leda mig? Ja men han vill att jag ska gå dit. Och så går man dit. Hur? Ja, det vet man inte. Men Gud vet. Har ni någon gång tittat på stafett? Det är coolt tycker jag. Har ni tänkt på det? Vid överlämnandet av stafettpinnen. Vad hade hänt om den människan som tar emot stafettpinnen hade fortsatt att titta bakåt? Nu tittar ju inte de som är riktigt duktiga bakåt när de tar emot den ens. Men givetvis, så fort de tar emot en stafettpinne så är det ju framåt som gäller, eller hur? Det gäller ju att titta vart man springer. Springa och titta bakåt i den här banan som svänger. Alltså det skulle inte gå bra, tro mig. Det skulle fortsätta rätt fram och så upp i publiken. Och så skulle det krascha. För att de har blicken fäst åt fel håll. Det gäller att ha blicken fäst framåt. Paulus säger det så här. Att han har tagit emot det som har anförtrotts åt honom. Ursprungligen i grundtexten står det, han har fått det som har traderats till honom. Och sen så fastnade han blicken framåt. Han talar om att han jagade och vinna loppet för att få segerkransen. Han sprang framåt. Han hade inte blicken fäst bakåt. Han hade blicken fäst framåt. Han hade tagit emot det som hade lämnats över till honom. Han hade tagit emot budskapet om Jesus. Han hade tagit emot budskapet om riket. Han hade fått se under och tecken ske. Och han tog med sig det och gick framåt. Han stod inte och tittade bakåt. Och jag tror det här är grejen till varför första generationen, den tidiga kyrkan, stora bolag, exploderar i expansivitet. De tittar framåt. De tittar inte bakåt. De tar det som har överlämnats till dem och så bara drar dem. Och vi har en hjälpare i våra liv som leder oss framåt. Jag har skrivit så här, jag tror detta är grejen som jag sa. De visste inte vad de skulle eller hur de skulle göra. De visste bara att folk behövde höra om Jesus och så gick de. Givetvis ledda av den helige ande. Och nu ska vi läsa lite bibelord också. Vi ska inte bara lyssna på mina tankar och funderingar. Vi ska hoppa in i Matteus evangeliet 28 kapitel. Då står det så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa det. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. De tog det de hade fått av Jesus. Och så gick de. De tog det de hade fått av Jesus, det de hade fått se, och så gick de. Jag tror vi behöver sluta stirra på det som har varit och fästa blicken framåt. Ställ in skärpan på vad vi ser i framtiden och utifrån vad vi ser där, se hur vi kan använda det vi har för att nå dit. Och hur gör vi det? Ja, låt oss. Det är van vi har mygga. Låt oss se vad Jesus sa till lärjungarna. Vad sa Jesus? Vad undervisade han dem om? Vad var modellen för dem, om vi ska säga så? Vi ska ta en liten vandring i Matteus evangeliet för att kunna göra det. Men innan, en liten update. Vad som har hänt innan, det vi har tänkt läsa här nu. Jesus gick omkring med sina lärjungar och gjorde sjukt mycket häftiga grejer. Väckte upp döda, drev ut demoner, botade sjuka, förkunnade budskapet om riket och sa, yes, nu är det här. Punkt. Det var det han gjorde. Han predikade budskapet om riket och väckte upp döda. Så kan man säga. Så nu läser vi. Nu har det här skett. Lärjungarna sitter med Jesus. Och så säger Jesus så här. Eller då står det så här. Då Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi, frågade sina lärjungar, vem säger folket att människosonen är? De svarade, somliga säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa det till dem, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa det till honom, salig är du, Simon Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Efter att de har gått med Jesus, de har fått se allting som sker och händer, så fattar de en slutsats att du är Messias. Man bara läser förbi det här stycket ibland. Men om man riktigt tänker på vad det är de säger där. De har gått i flera tusen år och väntat på den här kungen som ska komma, som ska upprätta riket, som ska liksom uppfylla massa profetior. Det Jesus har gjort. Och nu ska ni komma ihåg på den här tiden, alltså när man läser i Gamla testamentet och sånt, så ser man att det fanns andra profeter som gjorde tecken under. Men just Jesus, det han gjorde var så tydligt, så radikalt. Så de sa att du är Messias. Du är den levande Gudens son. Det vi har sett dig göra, det vi har sett dig säga, det vi har sett ske runt dig kan inte vara från någon annan än från Gud själv. Och precis efter så säger han så här, Matteus 16. Jag säger dig, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias. Utan att behöva snurra in oss för mycket i dessa tunga versar så kan vi säga så här att Jesus gav dem någonting helt nytt. Någonting så radikalt som ingen hade sagt innan. Ni ska få nycklarna till himmelriket. Alltså allt vad ni binder här på jorden, det ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser här, det ska vara löst i himlen. Ni ska få nycklarna till helvetet. Det finns nog inte en människa som hade sagt innan. Ett sånt radikalt budskap. Vad han egentligen säger är att från och med nu kommer något helt nytt ske. Ni har en helt ny auktoritet. Något helt nytt kommer att ske och har skett. Och efter det här så fortsätter de gå omkring. Jesus han blir tillfångatagen. Alla de här profetiorna uppfylls. Han blir hånad. De kastar lott om hans kläder. Han blir uppspikad på korset. Han dör. Han utbrister. Det är fullbordat. Han läggs i en grav. Han uppstår på tredje dagen. Går till lärjungarna. Åker upp till himlen. Och det här är precis vad som hände. Det här är det som vi har predikat i 2000 år. Budskapet om korset. Budskapet om att någon dog för alla synder. Lät sig spikas upp på ett kors. Och det är helt riktigt. Men det finns många kristna som fastnar och kanske sitter och stirrar in i det där korset och tänker att ja, det är fantastiskt. Och det är det. Och vi ska predika korset. Och korset är helt grymt. Korsets verklighet. Jag kommer att spetsa till det i den här predikan idag från och med nu för att provocera lite. Men kom ihåg att korset är det viktigaste vi har. Men jag kommer ändå att spetsa till det. Han som jag läste boken, han kom från ett sammanhang, ett högkyrkligt sammanhang där han upplevde att vi sitter och stirrar in i korset. Vi stirrar bakåt. Och sen då? Och sen då? Det finns någonting som är, vågar jag säga, viktigare. Men minst lika viktigt. Som många missar. Som Levi Petrus, som Seymour greppade. Låt oss läsa ifrån Johannes evangeliet vad Jesus säger själv till lärjungarna. Kapitel 16. Det är precis innan han håller på att berätta för lärjungarna att jag kommer lämna er. Jag ska åka upp till fadern. Säger han så här. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Vad är det Jesus säger här? Här kom det omvälvande för mig under veckan som gick. Vad är det han säger egentligen? Jo, det är bättre att jag går bort så att den tredje personen i gudomen kan komma till er. Alltså, för mig blir det, jag vet inte hur det är med dig, men jag håller på mycket med missbrukare och liksom brinner ju för att nå människor med Jesus. Jag brinner för att be för människor så de får uppleva helande. Jag brinner för att få människor att möta Jesus. Få uppleva Guden, förvandlande kraften, kärleken i honom. Och jag vet inte hur många gånger jag har tänkt, Jesus, kan inte du bara stå här med mig? Kan du inte bara komma ner, gå här med mig? Precis som du gjorde på jorden för 2000 år sedan. När allting bara skedde, när du bara la händerna på sjuka och det bara, poh, allting hände. Du stod upp och du predikade och folk bara, wow, var får han den här visheten ifrån? Den här otroliga genomslagskraften som fick lärjungarna att tänka att han är Messias. Han kommer från himlen. Det här är Guds son. Han säger, är det bättre att jag går? För jag ska sända något bättre till er. Va? Vadå sända något bättre? Vadå? Johannes evangeliet 14 kapitel 12 vers säger så här. Jesus säger så här. Amen, amen, säger jag er. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör. Och större än dessa ska han göra. Ty jag går till Fadern. Jesus säger alltså själv att det är viktigare att han uppstår och går upp till himlen. Så att han kan sända hjälparen. För hjälparen har mer kraft på ett sätt. Mer potential. Sen är det så här, ni vet ju precis som jag att anden gör ju ingenting annat än att peka mot Jesus. Och de är ett och sådär. Men som jag sa, jag spetsar till det. Det blir lätt i sitt kristna liv att man sitter och stirrar tillbaks på ett kors, vid korsets fot. Och begrundar det som har skett. Vilket är helt fantastiskt. Och vi ska göra det. Men det kan lätt bli att man fastnar där i något meditativt skeende. Och glömmer att titta framåt på vad det var Jesus sa. Gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Och lär dem allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar inte tidens slut. Vad Jesus sa här, spring fram till dem. Lämna över stafettpinnen. Låt dem ta stafettpinnen, men låt dem inte stå och titta bakåt. Låt dem titta framåt. Låt dem bara springa, låt dem bara gå. Jag slänger ut en liten provocerande tanke här nu. Ännu mer provocerande kanske. Vad var det som gjorde att kyrkan exploderade som de gjorde? Var det korset? Eller var det karismata? Var det andens uttryck? Var det andens kraft? Var det korset? Minnet av ett kors? Eller var det den levande realiteten av den helige ande? Författaren då som jag läste, han heter Peter Wagner. Och han säger så här. Jag kommer läsa det på engelska och så ska jag försöka. Och det kommer stå på engelska där. Men jag ska försöka översätta det på svenska sen också. As I have meditated on this interesting contrast between the cross and the charisma, it has become clear, at least to me, that Jesus himself would have taught his apostles to choose the charisma or the work of the Holy Spirit as their compelling guidance for the way to do ministry, such as evangelism. Alltså, när jag har suttit och tänkt på det här, den här intressanta kontrasten mellan korset och karisma, har det blivit klart, i alla fall för mig, att Jesus, han själv, han hade undervisat sina lärjungar att välja anden. Eller andens kraft, eller verk av helige ande. Som deras hjälpare, som deras, han som leder dem i hur de ska utföra sitt arbete när de sprider evangelium. Johannes evangeliet 3 kapitel säger så här. Jesus svarade, amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och ni hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller var den far. Så är det med var och en som är född av anden. Vinden blåser dit den vill och du hör dess sus. Men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som är född av anden. Stirrar du på korset? Eller låter du anden leda dig dit den vill? Väljer du korset eller karismata? Givetvis ska vi ha båda. Jag menar ju det, alltså, men jag spetsar ju till det som jag har sagt. När du tittar framåt, när du tittar och lyssnar, för Gud talar, tro mig, vad den helige ande vill säga dig i ditt liv. Vad visar han dig då? Vad säger han till dig då? När du ber över församlingens framtid här i Trollhättan. Vad säger Gud till dig då? Vad visar den helige ande dig? I framtiden. Hur kan du nå dit? Hur kan vi nå dit? Med det Gud har gett oss. Med det han har ställt oss i. Vem är det? Om man plockar in de här tre generationerna i vårt egna personliga liv som jag började. Kan det vara så, vilket jag tror, att vi går, att det inte är statiskt givetvis, utan att i vandringen med Jesus så kan man ibland vandra mellan de här olika faserna. Ibland är man lite mer offensiv. Ibland upplever man andens ledning lite mer än andra dagar. Och man känner att yes, det flyter på. Det är underbart, det är härligt. Vissa perioder i livet så kanske man stagnerar lite. Eller stagnerar, fel uttryck. Det är tryggt och lugnt och skönt. Och det kanske var här jag kom på att jag var på kontoret här uppe i kyrkan när jag läste det här om korset eller karismata. Studerade teologi i några år och liksom läser innebörden av korset och de olika sätten att se på det och liksom fastnar där. Medan den helige ande kallade ju mig en gång i tiden och sa till mig, gå. Det blev omvälvande för mig när jag läste det här. Och ibland kanske man kommer in i den här fasen när man bara sitter i tryggheten. Som jag sa, jag predikar mycket till mig själv idag. Och ja, titta på. Går det rutin? Kliver in som en tredje generation som ja, tycker det är gött helt enkelt. Det är gott fika och goda stolar. Ja, härliga predikningar och sådär. Och så går man hem. Sådär. Om du vill komma in i den fasen som leder framåt. Det som Gud vill att du ska göra för hans rike. För tro mig. Gud vill att du ska göra för hans rike. Gud har gett dig nåd. Gud har gett dig av sin heliga ande. Gud har gett dig av sin kärlek. Han har gett dig av sina gåvor. För att han vill använda dig. Han vill att du ska gå hans vägar. Han vill att du ska ta stafettpinnen och titta framåt. Han vill att du ska lyssna till hans röst. Gå dit han vill att du ska gå. Det blir lätt att man sitter, och man kanske sitter ner och man ber. Och jag har själv bett den här bönen så många gånger. Jag ber, god Gud, sänd väckelse nu. Sänd väckelse nu. Låt det bara ske, låt det explodera. Och förbered mig, sänd väckelse. Har ni hört den bönen någon gång? Ja, ja. Och jag har bett den många gånger. Och jag har reflekterat över det. Vad är väckelse? Vad är väckelse? Enkelt sagt ska jag säga. Folk öppnar upp sina hjärtan. Folk blir på något sätt hungriga och tar emot Jesus, kan man säga. Folk säger ja till Jesus, det är väckelse. Det är det vi ber om. Att folk ska säga ja till Jesus här i kyrkan. Helst bara rusa fram och säga ja till Jesus. Eller när vi går ute på gatan. Att säga bara ja, jag vill ta emot Jesus. Jag tänkte på det bilen på vägen hit idag. Eller började redan vid frukostbordet. Från och med klockan 9:30 till klockan 10 så mötte jag hinduism i radio och tv två gånger. På Nyhetsmorgon var det någon som satt och gjorde yoga. Han hade sagt upp sig från tv och börjat göra yoga. Och i bilen var det reklam för det också. Uppnå lugnet, sök andligheten. Vi har ett samhälle som är så törstigt, som är så hungrigt på anden, på det andliga livet. Men de vet inte om det, de har inte hört det. Kanske för att många kristna sitter och stirrar på korset och ber om att väckelsen ska komma. När den är här. Väckelsen är här. Hur ofta frågar du någon, vill du ta emot Jesus? För att om det ska ske en väckelse så krävs det att någon frågar, eller hur? Det krävs att någon frågar sin arbetskamrat som pratar om yoga, som pratar om vad det nu än är, där de upplever andlighet. Att någon säger någonting. Du vet, jag vet något som är starkare. Jag vet något som är levande. Jag vet något som är verksamt. Jag vet något som är kraftigt, som är ren kärlek. Jag vet något som kan förvandla ditt liv fullständigt. Hur ofta säger vi det? Om vi skulle göra det, åtminstone en gång i veckan, så lovar jag dig att den här väckelsen vi ber om, skulle vi inse att den är redan här. Jag har vid två tillfällen på bara en månads tid nu fått vara med på två så här häftiga möten där en människa har gått och sagt, han har stått och sagt exakt det här. Väckelsen är här. Eller han har sagt det innan mötena. Väckelsen är här och nu ska jag visa. Och de här två tillfällena så har sammanlagt 130 människor tagit emot Jesus. Från åldrarna 14 och upp till 18 år. Hur kommer det sig att de tog emot Jesus? För han frågar. Jag skulle vilja slänga ut det här och avsluta med det här. Den helige ande bor i dig som har sagt ja till Jesus. Hjälparen som Jesus sa var bättre än att han går bredvid dig är här. Den stafettpinnen har givits dig. Ta den stafettpinnen och titta framåt. Ta den stafettpinnen och fråga Gud, vart ska jag gå? Vem ska jag prata med? Så lovar jag dig att du kommer se saker ske runt dig. För det är väldigt lätt att kliva in som en andra generation eller tredje generation och titta på andra som gör det. Medan Gud har kallat dig att göra det. Den gången du sa ja till Jesus, den gången du beslöt dig för att nej, men jag tror på det här. Det här är faktiskt min tro. Så var Gud personlig med dig, eller hur? Gud var personlig med dig. När du får ett gudsmöte i lovsången som Linda sa här, så är det dig han är personlig med. Det är dig han har kallat. Det är du som behöver fråga din granne. Det är du som behöver fråga din kamrat. Vill du ha Jesus i ditt liv? Jag har någonting här som jag tror att du skulle gilla. Låt oss inte sitta och stirra bakåt på hur det var. För då kommer vi inte längre än det som var. Låt oss titta framåt på det som Gud visar dig. Och så bygger vi Guds rike utifrån det. Jesus, jag tackar dig för att vi får samlas här. Tack helige ande att du är en levande realitet. Att du inte är bara ett ord i en bok. Utan att du är en kraft som är verksam, som är kraftig, som är fullkomlig kärlek, som pekar på Jesus och drar oss närmare Jesus, som gör oss mer och mer lik Jesus. Och Herre, jag ber för den människa eller de människorna som sitter här inne som vill ha mer av dig i sitt liv, som vill ha mer av det de läser om, mer av det de har hört om. Hjälp dem att inse att de har det. Och Herre, tack för att väckelsen är här. Hjälp oss att gå i den. Tack för att väckelsen är här. Hjälp oss att gå ut med ditt budskap. Hjälp oss att överrusta all annan form av andlighet som bara överöser vårt samhälle. Hjälp oss att gå ut med det enda som är fulländat. Det enda som är du, Herre. Den rena kärleken från himlen. Hjälp oss att tala om dig, Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.